This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi har förvärmt. Hur länge sedan man förvärmde?
Ja, verkligen.
Hur går det med din alkoholtabu?
Jag är inne på min tredje månad. Jag kan nog bara konstatera att liksom, jag har nog inte så mycket alkoholissues. Liksom. För att mitt liv är varken, det är inte någon så här, halleluja, jag har varit nykter, nu börjar jag få vinster och gud vad härligt. Och så här. Men det är heller inte så här, åh vad jag saknar att ta med ett glas Bordeaux. Alltså absolut inte. Det var väldigt enkelt att adaptera.
Jag tycker bara finviner.
Ja, men det var mycket enklare än vad jag trodde att adoptera den nyktra livsstilen. Och för mig så funkar det ju som sagt så jäkla bra med alkoholfri öl och alkoholfritt bubbel.
Ja, jag håller med dig. Det, liksom, det har hänt mycket senaste åren. När man började dricka det var det lite så här, okej, en söt liten sliskig sörja. Men nu smakar det ju precis som bubbel och bärs.
Ja, men en grej som jag har funderat över. Jag har liksom alltid tänkt att jag har en viss blygsel och att det här med att gå på mingel nykter ska vara väldigt obekvämt.
Ja.
Men man brukar ju säga att så här, alkohol och andra substanser som är beroendeframkallande, det finns ett så här uttryck i tolvstegsrörelsen som listig, stark och falsk om drogen och alkohol.
Mm-hmm.
Och med det, jag har alltid tänkt så här, vad menar man med det egentligen? Alltså beroendesjukdomen är listig, stark och falsk.
Ja.
Och med listigt så tror jag att man menar, därför att den beroendeframkallande substansen vill ju bli brukad på något sätt.
Ja, jag fattar.
Så därför tror jag att man liksom, suget efter substansen gör att man skapar vissa beteenden. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
Som typ, nej men jag är så blyg, så då funkar det ju för mig att ta ett glas vin.
Ja.
Och sen nu när man liksom inte ens behöver förhålla sig till vin, utan att jag bara bestämt att jag ska inte dricka, har jag märkt att så här, nej, jag skulle nog inte alls tycka att det var så plågsamt. Alltså min blygsel, den är liksom, det är en del av det listiga och falska. Att alkoholen på något sätt har övertygat mig om att jag nog är en blyg person som behöver förvärma med ett par glas vin om jag ska stå ut och mingla med okända människor.
Mm-hmm.
Förstår du lite jag vill komma?
Ja, det är en omvänd liksom. Alkoholen har lurat dig till en personlighet som du inte har.
Ja, men alkohol, det här känner ju du som anhörig också igen. Att alkoholen kan ju till exempel få en person att dra igång en konflikt. Om konflikter är en trigger, så här, fan, jag var så jävla dum i huvudet, nu vill jag liksom ta ett glas vin för att lugna ner mig. Om harm, ilska är en trigger för att få dricka eller lugna sig, eller sorg också. Det är det som är liksom det listiga i beroende- eller missbrukspersonligheten, att den då börjar dra igång konflikter, börjar dra igång drama, börjar dra igång, utsättas för massa saker för att få tillfälle att dricka, alltså skapar anledningar. Och det måste jag ändå säga att det är väl det lilla jag har identifierat här. Att jag nog inte alls tycker det är så himla obekvämt att gå på mingel. Och att det är väldigt skönt att det är ett skydd egentligen, mer ett skydd att vara nykter.
Ja gud,
än att vara full. Man är ju mycket mer utsatt och har egentligen en mycket större kontrollförlust när man har druckit ett par glas vin.
Men jag tycker ändå att det är roligt med vissa vänner som inte uttalat liksom säger att så här, nej men jag dricker aldrig mer än 3 enheter, eller jag vill inte förlora kontrollen så jag dricker aldrig sprit eller sådär. Men hur man bara märker hur det är så här, när man själv säger okej, nu tar vi en drink brudar, så är det så här, jag tar en liten öl. Det är liksom så här, man koketterar för sig själv. Och den tycker jag är så himla spännande. När jag lyssnade på Filip och Fredrik häromdagen, så berättade de en sekvens, eller Fredrik gjorde det. Jag och Anita satt i bilen på vägen hem från Vasaloppet. Och nej men, Fredrik skrek så högt, han var så upphetsad. Så jag var så här, men gud, vad är det han pratar om? Han pratar om någon pjäs. Så jag var lite trött typ. Jag var så här, nej nu lyssnar vi på det här ordentligt. Då berättade han att han har varit på Grand Hotel och spaat. Har du lyssnat på det här?
Nej.
Och men, både Fredrik och Filip har väl uttalat snoppister. Alltså de är ju väldigt intresserade av olika storlekar och vem som är stor och liten hit och dit. Så det pratar de ju ofta om att Filip aldrig har sett Fredrik naken.
Och hur kan det stämma?
Ja, jag vet säkert. Inte, men jag tror det. Men tesen att Filip aldrig sett Fredrik naken förstärks ju när Fredrik berättar det här. Vi kan väl lyssna lite på det här.
Och det jag är med om, det jag tänkte på det efteråt, vad var jag med om nu egentligen? För så dramatiskt är det inte, men det var ett intressant liksom, kollektivt tillstånd av liksom, en undanglidande jargong på något sätt. Vi sitter då, Basta. Det är jättemycket, det brukar inte vara så mycket folk, men det är mycket folk just den här gången. Det kanske sitter 6 personer i bastun. Och Grand Hotel är ju Grand Hotel. Man kan vara medlem där, jag är inte det. Men det är mycket så att man ser Björn och Benny där ibland. Tommy Körberg, det är liksom, det är liksom en styrelserumsk känsla.
Idoldomaren Alexander Kronen är väl där ibland också.
Han är där ibland också,
liksom, ja, yngre. Ja.
Så kan det vara, ja, sänkt ribba för yngre får man säga. Men absolut, men många som är där är ju människor som jobbar med finans och det är liksom styrelserumskänsla påfallande ofta då i den där bastun. Och så är det den här gången också. Vi sitter kanske 5 personer i bastun till en början. Jag har mina badbyxor på mig. De andra har handdukar runt livet, som man säger.
Ja, här berättar han ju då att han är på Grand Hotel och ska spa. Han har badshorts. De andra killarna inne i bastun, de har en liten handduk. Mm. Men ingen sitter liksom... Ja, men ingen sitter och låter det hang loose. Det gör man ju oftast inte i bastuar.
Nej.
Nu när vi var på Gotland, jag och Karo och Emmy, då var det så här, när barnen inte var inne i bastun, då kunde man ju liksom släppa ner. Men jag satt ju inte heller... Liksom,
och flashade, nej, och skrevade.
Nej, de var ändå så här, ja, men 8 och 10 år. Och sen Ossian då, han kan väl se mina gamla rattar. Men jag tycker det är lite så här...
Mm, vett och etikett, bastu.
Ja, jag tycker också att det är lite integritets, att ingen har valt att se mina bröst eller min pullerulli. Alltså, jag tycker inte, ja, sen kanske man inte behöver sitta i stora badshorts.
Nej, precis, helklädsel bara.
Men det jag vill komma åt med hela den här lilla anekdoten är ju inte det här som han har berättat, men det är ändå väldigt, väldigt kul. Vi lyssnar lite till.
Så kommer det in en man som är helt naken, går omkring obekymrat utanför bastun, naken. Han kommer in och sätter sig i bastun, naken. Gissa om han är väldigt välutrustad eller om han inte är.
Jag antar att han är välutrustad. Det är som ja.
Enormt. Och så är det, och han är den enda som sitter och liksom bresar ordentligt. Och det är liksom, det som finns där är otroligt. Och jag, blicken vandrar dit ibland, jag försöker låta bli, men det är liksom, det är någonting, och det är som ett,
en ding-ding värld, det är liksom en ding-ding värld som utspelar sig liksom.
Det är inget snack om att alla män i bastun har liksom låtit blicken vandra dit, noterat detta, framförallt för att han är naken, ingen annan är ju det.
Ja, men då kommer den här vd-typen in då, som han berättar, det här är liksom, han berättar det så otroligt roligt, alla har ju suttit i en bastu, alla vet att det kan vara lite laddat, särskilt när man... Ibland bastar man ju kvinnor och män, och då, det är ju någonting konstigt liksom. Ja. Värmen
och okända människor klarar av sig nakna tillsammans, ja. Och man är jättevarma och
det är ändå in the name of tradition typ. Mm. Ja. Och den här då vd-typen kommer in och alla liksom konstaterar då att det här är ju ingen vanlig snopp, utan det är ju då en pjäs, som Felix säger.
Ja.
Hur tycker du pjäsen då?
Ja.
Balle och liksom elefantas, alltså det finns en massa, men en pjäs, man säger you don't even ask. Han hade pjäsen. Och det där att han så liksom bekymmerslöst sätter sig ner helt naken, utan handduk eller någonting, utan bara konstaterar så här, ja, de andra skyller sig, men inte han.
Nej.
Ja, det är ju så, blicken dras ju, det vet man ju, så är det ju med snoppar och även med bröst tycker jag. Kvinnor som har väldigt liksom fylliga bröst, det är svårt att inte titta ner i liksom dekoltage eller, man vill kolla lite, det är liksom, det är inte bara snuskeri, det är, man vill ju jämföra, jag tycker inte att det är så himla laddat egentligen.
Mm.
Men sen så, vidare i berättelsen så berättar han att vd-personen då går ut och ska bada i de här...
Isvaken.
Precis. Uh-huh. Ja. Och det är munter stämning. Så som det kan bli ibland när någon kommer in och bara är helt håsfri.
Mm.
Då kan ju alla bli så här, ja, vad fan. Ja, det var stordasen liksom. Det blir lite uppspelt liksom. Och sen så precis så kommer det förbi en kvinna som jobbar där. Mm. Jag menar, de brukar ju inte vara det, men de ska byta handduk eller någonting. Det blir inte så laddat. Och precis då så kommer då vd-dasen upp ur den där. Och har man liksom, ja, det vet väl alla när man badar isvak, att det kanske inte är den stoltaste pjäsen för de flesta.
Mm.
Men har man redan liksom... en krak av pjäs. Ja, det kanske gör vägen till eller från egentligen. Men han kommer in och sätter sig och kommenterar det. Det var en jävla otur att hon skulle komma förbi.
När man bara är svak, ja.
Ja, men alla lite uppslö, alla skrattar lite så här. Men Fredrik, det gjorde väl ingen skillnad. Alltså, det drabbar väl ingen fattig typ.
Mm.
Och den här vd-typen då i 60-årsåldern spelar helt oförstående. Vad menar du? Nu börjar stämningen bli liksom, ja, men jobbig. Alla börjar skruva lite på sig, så dra åt sin lilla handduk och så här. Nej, men jag menar ju så här, det gjorde väl ingenting typ. Han försöker liksom. Nej, men det är så här, sluta nu för fan.
Du vet väl att du har en jättepjäs.
Ja, det är liksom, det var väl hela meningen med att du överhuvudtaget skulle gå på den här jorden. Nej, men han ger sig liksom inte. Ah, hur menar du då liksom? Det var väl jättedumt så här. Nu blev det ju som det blev liksom. Och då till slut säger Fredrik så här, men han kanske liksom inte. Han blir irriterad. Han är så här, där sitter han då med kanske inte någon pjäs då och tycker så här, vad fan, nu får du väl ändå så här bjucka på att så här, vi alla andra ser så här, you're the leader of the days. Så han säger liksom då, ja, men fan, det spelar väl ingen roll när man har en sån där jävla jättekuk liksom. I alla fall inte godgjord alltså. Nej, vadå? Nej, allting blir liksom jobbigt.
Jobbig stämning.
Hela situationen förändras inom en sekund. Och då återkommer Fredrik till det här, sånt där tycker man är lite kul att ventilera när man kommer till jobbet dagen efter liksom med sina kompisar eller med sin familj. Men är man den som är den tydligaste ledaren eller har störst kuk eller är liksom snyggast, då har man liksom inget utrymme för det. Ska man stå där vid kaffemaskinen och säga, en rolig situation igår som hände. Så jag var ju på Grand Hotel och så hoppade jag ner i en isvak, så kom en liksom handdukstjej där, du vet, och kuken blev liten, och så var den där pajasen Fredrik liksom Vikingsson, så jag skulle börja snacka om kuken blir, fan, den blir ju liten, men det är klart att den påverkar min kuk. Alltså, det går ju inte, han är liksom helt ensam.
Ja. Det måste vara så jobbigt. Ja. Alltså, jag tänker faktiskt på det också, med så här, det måste ju vara samma grej för så här ybervackra människor. Ja. Jag läste en intervju med Cara Delevingne.
Ja.
Som berättade om sin nya nykterhet och liksom också så här, hennes trasighet och sånt där. Man bara, nej, men man kan ju nästan inte ta en sån människa på allvar. Nej. I'm sorry, men det är så här, du är för snygg. Mm. Du har inte rätt att kalla dig för ett lidande.
Lite som Paulina Poriskova.
Ja.
Jag ser så gammal ut. Jag tänker inte ta botox. Man bara säger, nej, men du är det snyggaste sättet. Det spelar ingen roll liksom, om du är typ har en fåra i ögat. Alltså,
Nej, men
det blir liksom svårt att det blir som att man koketterar, men det blir ändå orättvis. Och dels var ju det att så här, ja, men du är ensam på toppen.
Ja, man är ensam på toppen, men sen kan det är ju så jävla deppigt att ens självkänsla och självupplevelse behöver ju absolut inte korrespondera med verkligheten. För du kan ju vara jättesnygg, men uppleva det så. Det är ju många så här supermodeller som under barndomen har blivit ganska retade och mobbade för att de oftast är långa och ofta har ett utseende som kanske inte då betraktas som sött och gulligt på ett barn, men sen blir då ybervackert på en vuxen människa. Och har man då levt i en liksom skolmiljö där man har fått höra upprepade gånger, eller bara, jag ska komma till det senare, dolda budskap, man behöver inte ha fått det sagt till sig, utan det är ju i mellanmänsklig kommunikation, så är ju liksom dolda budskap ungefär 70% av all kommunikation. Att man ändå på något sätt känner att de andra inte tycker att jag hör till toppligan av vackra. Och det kan det ju säkert vara, tänker jag, med en person som har en stor dase också, att andra barn är så här, gud vad konstigt, att när man avviker på något sätt så betraktas man ju som en avvikare och inte som en vinnare.
Jo, men vadå, men varför, då skulle väl han också ha badbrallor eller en liten handduk eller?
Ja, det är för sig helt sant.
Nej, men jag tänker det kan också vara så att han liksom, han är så här, har vuxit upp i storkuksläkten.
Ja, så att i jämförelse med morbror Anders så är man liksom ingenting.
Då är man en prinskorv på Nilen.
Jag är ju minst kuk i hela min släkt. Ja, så
nej,
kan det.
Jag vet inte, men som Fredrik också liksom återkommer till att så här, vad snabbt det kan gå. Alltså, nu var ju här en liksom en rolig situation som blev lite obaglig. Men att också sånt där snabbt saker kan vända i livet.
Ja.
Alltså att man kan göra en sån jämförelse, att man såhär, säger någonting fel till sin chef eller
råkar lite trampa i klaveret. Man tror att man har läst av hela situationen.
Precis.
och så blir det bara så jävla fel. Det bara landar helt fel.
Men just det där med snopp, jag tror också att det där med sanning med modifikation, jag tycker så här, det finns många snygga karar som man säger så här, herregud, han har inte förstått hur snygg han är. Man vill säga, nej, okej. Okay. Han behöver bara kolla sig i spegeln så här. Ja, men man kommer in i ett rum och sen så alla vänder sig om. Jag har för sig en sån killkompis, han bara, kolla vad de kollar på honom. Jag säger, nej, det är ingen som kollar på vare sig Mattias eller någon annan, utan alla kollar på dig. Liksom han
kan inte se, nej, att han har det. Nej.
Nej, och då tror jag att det handlar om att han lever i en väldigt framgångsrik familj.
Jaha.
Och där alla är skitsnygga. Och också alla är skitframgångsrika inom liksom vissa yrken. Mm. Alltså the best in Europe typ. Och han inte har lyckats hamna i samma yrkesfalang.
Mm.
Så att, det är intressant det där, vad som kan stå i vägen. Förstår jag menar? Jag har en kompis, också en killkompis som men var mullig när han var tonåring. Och nu, sen blev han jättesmal. Han började träna, gick ner i vikt och började äta. Ja, men vadå, alla var, man kan väl vara mullig under tonåren eller när som helst. Jag menar inte lägga in någon värdering. Men han sa det till mig att jag, varje gång jag ser mig i spegeln så är det fortfarande samma tonårskille. Jag är mullig. Och jag tror just tonårstiden cementerar så mycket av vår självkänsla.
Jo, det är lätt självbild att fastna där. Liksom. Ja, jättelätt.
Ja.
Det är det jag menar. Att så här, jag har varit inne på det förut med skoltiden. Alltså, det är en livsfarlig tid. Vi är så formativa. Alltså, det är formativa år som på något sätt kreerar en självbild och cementerar den. Och umgås man i samma grupp så får man lätt en roll. Alltså jag tror verkligen att man gör sina barn en ganska stor tjänst genom att låta dem ha flera sammanhang. Kanske liksom ett fotbollslag, liksom barndomskompisar som är utanför skolan. Att det finns liksom olika miljöer. Så att man blir speglad på många olika håll. Jag tycker jag har omvärderat lite grann där. För jag tyckte att det har funnits en vits i att man får gå kvar i samma klass. Min mamma bytte ju klass på mig när jag gick i fyran. Och jag såg det som en sån här, alltså, det var en jävla... Jag mådde inte bra av det, alltså.
Nej.
Och det hade ju med andra saker att göra också, att mamma och pappa skilde sig precis i samma veva. Men det var liksom ett, det var, som jag minns det, min första så här smak av depression. När man har liksom ingen lust att gå, när man bara gråter. Alltså så här, tillbaks i någon slags så här enorm separationsångest och bara en total olust inför allt liksom. Som jag kopplade väldigt mycket till att jag då tvingades byta klass mot min vilja. Men det är klart att det inte bara handlade om det. Men så jag har vurmat lite grann för det där att få gå kvar i samma sammanhang. Men jag kan ju också se en fara med det. För tänk om det sammanhanget är piss.
Nej, jag vet.
Tänk om det sammanhanget är liksom att du får en roll eller liksom... Ja. Umgås.
Jag tycker det är så himla svårt. För jag tycker många säger efteråt, gud vad jag ångrar att jag inte liksom bytte klass på min dotter eller son. Varför trodde jag att det skulle bli bra? Men det finns ju två sätt. Jag som är en sån typ av person som stoppar huvudet i sanden och inte liksom väljer att ta striden där och då, utan jag försöker liksom sakta men säkert ta mig tillbaka till någon ursprungskänsla. Det enda stället där som jag inte har gjort så med är ju egentligen Gotland. Som jag har haft liksom någon som människoförälskelse med nästan. Jag har varit nykär, kunnat liksom leva och dö för. Sen har jag liksom blivit arg och typ anklagat en sak som har hänt. Alltså det har liksom gått fram och tillbaka tills jag nu känner så här att det är en mogen kärlek. Jag säger, du finns där för mig och liksom jag litar på dig och jag kommer alltid komma tillbaka. Jag har inte liksom, jag har inte vänt i ryggen för att det hänt, alltså det hade inte med dig att göra. Och jag tänker att det är ganska liksom roligt sätt att även använda i, jag menar, i en relation. Att det är så himla lätt att, men det är ditt fel om man anklagar och liksom, det var därför att du gjorde och nu tycker inte jag, nu kan jag aldrig mer vara på den där platsen hit och dit. Så till syvende och sist så handlar det bara om att liksom erövra det som blev skitigt och fult igen. Om det finns ett värde i det. Och vi flyttade mycket när jag var liten. Och jag, för mig funkar det jättebra. Jag tycker bara att det var kul. Jag gillar ju den här känslan. Nu är vi på gång igen, vi är nomader. Min syra tycker inte det. Mattias gillade inte heller att flytta så mycket. Men det handlar ju också om att dagens ungdomar har ju väldigt få verktyg för att klara kriser. Tjejer är så här, han gjorde slut med mig och nu vill jag dö. Eller jag kan inte klara av att de sa det där dumma åt mig. Eller liksom nätet, allt det nya som har kommit. Och har man då utsatts för de här grejerna några gånger och ändå klarat det? det skapar ju en känsla av så här, jag klarade det. Mm. Då kommer jag klara det här också. Om man aldrig utsätts för det. Hur ska man någonsin då få den känslan?
Ja, och att man liksom... Nej, men det säger man ju liksom, absolut i all typ av utvecklingspsykologi, att barn behöver utsättas för att liksom hantera nya grupper och att komma in i nya sammanhang, för det är liksom vad livet kommer att erbjuda. Å andra sidan finns det ju en annan förlängning av psykologin, eller framförallt av kanske liksom synen på människan som ett biologiskt djur som inte är gjord för att ha så här tusentals möten med nya människor. Om man tittar på liksom människan som ett ursprungs djur historiskt, så kanske vi mötte så här 500 personer under en hel livstid. Och vi levde liksom i samma familjegrupper, och vi kanske liksom träffade på nya ansikten två gånger om året när vi åkte på någon liten marknad typ. Alltså på den nivån. Men idag så byter liksom, om jag tittar på min mellansons klass, de har ju någon modell i deras skola att de byter grupper varje termin. Alltså så här, så att han går inte i en klass, utan det är liksom, det byts runt hela tiden. Och på ett sätt kan jag tänka så här, det måste vara så sjukt stressande att man aldrig liksom får landa i en social miljö där man känner sig trygg med varandra, och man skapar också så här gruppgemenskap, och man börjar liksom växa i gruppen, utan då ska det bara bytas. Det måste ju hända någonting, tänker jag, när man har en långvarig relation. Det måste ju finnas någonting med det som är positivt och bra. Och det är klart att det kan också vara säkert destruktivt om man landar i att inte få utvecklas så att man hindrar varandra och liksom så. Men det måste ju finnas åt båda håll, tänker jag. Det är inte bara destruktivt att vara i långvariga relationer. Och det är lite grann det vi ser, tycker jag, i vårt dagens samhälle. Att det är väldigt så här, konsumtionshektiskt. Att så här, nej men snabbt in, snabbt ut. Passar inte den vänskapen, då får man träffa någon annan. Och affärsuppgörelser, och man bara byter, och det är snabba puckar liksom. Jag började intressera mig för det som kallas för normalpsykologi. Vet du vad det är?
Jag kan ju tänka mig, men du får förklara.
Ja, men det är liksom när man studerar människor som inte upplever sig själva ha psykisk ohälsa och psykiskt lidande. Mm, mm, mm. Alltså tänk dig själv att man gör en ADHD-utredning på en person som inte alls tycker att de har några problem.
0,01% av befolkningen. Supernarcissisterna.
Nej, men liksom normalpsykologin är liksom när man mäter kognition. Man försöker liksom göra... Det är klart att det är superviktigt att det görs också, att man inte bara studerar avvikande beteende.
Men jag tyckte ju länge inte alls att jag hade något avvikande beteende.
Nej.
Det var
nej.
Egentligen de sista åren där, när jag var så här, nej men nu kanske jag får göra, jag har inte gått omkring och tänkt att så här, jag har liksom kompenserat det med annat, men det tog ändå många år innan jag ens tänkte.
Nej, men det är väl inte så konstigt Ann heller, eftersom du inte haft kanske lärare, eller för jag tror att en stor anledning till att man börjar betvivla på sin egen normalitet, det är väl om andra människor faktiskt säger så här, men det här, du är inte liksom, jag tänker framförallt i skolmiljö, om du inpräntas med att du har dåliga resultat, lärare som kanske ideligen liksom på sådana här utvecklingssamtal säger att man inte har liksom svårigheter på vissa
tvärtom.
Sätt liksom. Så det tänker jag väl också, att så här, ingen har sagt något under en hel skoltid. Nej. Skulle jag verkligen ha ADHD då? Man har klarat en hel skolgång. Mm. Och du har liksom en ganska framgångsrik karriär. Och, alltså så här, så det tycker jag inte är så konstigt. Och i synnerhet inte heller när vi vet så mycket om medberoende, att liksom vad är vad. Men för dig är det ju rätt tydligt, eftersom du liksom har jobbat med ditt medberoende och försökt liksom ta tag i det och ändå har kvarstående problem. Då kan man ju faktiskt börja misstänka eller tänka. Och sen tänker jag också att så fort man börjar gå in i någon typ av självutvecklande process och titta sig själv i spegeln varje morgon och hur mår jag egentligen? Det är väl då man börjar se att saker och ting inte är tipptopp, eller att man kanske har vissa liksom svårigheter. Jag kan ju se det också, alltså att jag är så lätt distraherad, och det är någonting som jag har varit i hela mitt liv, som jag inte heller kan koppla till att jag har liksom PTSD eller komplex PTSD, som jag ju vet att jag har. Men den här, att jag är lätt distraherad och att jag har ett alltså hyperfokus på konstiga saker. Det är klart att jag har börjat fatta att det inte är normen. Och att jag inte kan ägna mig åt liksom mindfulness om jag inte är i rörelse, till
igår,
exempel.
Igår jag hittade en bok, stod det så här, 90 dagar till förändring för så här lycka och harmoni. Jag tror jag fått den av Ninnis Christian. Det stod i alla fall Christian, men det kanske var någon annan Christian. Och så satt jag och Ossian vid bordet och pratade och vi gick igenom bilder som jag tagit på Gotland. Och så stod det i den där boken, extra plus, meditera 2 minuter.
Mm.
Jag bara, men gud vad töntigt, 2 minuter. Jag bara, jag ska bara meditera oss igen. Han var så här, vi får väl se typ. Jag bara, men, åh. Så satt jag, han mediterar typ. Han bara, men jag går på toa. 5 sekunder. Jag bara, nej det går inte. Då tänkte jag på en grej som David Lagerkrantz säger i en intervju i senaste svensk populärpsykologi, tror jag han heter, den tidningen.
Mm.
Han är ju en av de få verkligen framgångsrika män i det här landet som verkligen pratar om sin psykiska ohälsa som att det vore liksom kormemos, för det är så liksom vanligt för honom.
Mm.
Och så sa han att jag har liksom byggt ett gym här med lägenheter, för det enda som verkligen hjälper är så här, en riktigt jävla hård träning för mig när den här riktiga ångesten kommer. Och meditera eller yoga och sånt där liksom. Nej, jag bara insett att det funkar inte på mig. Och jag har sagt det så ofta till dig, men jag vill lyckas med liksom yogi sen, och jag ska meditera, och jag ska liksom, när vi var på surfläger där och alla skulle upp, och det har förändrat mitt liv att meditera. Jag vill säga, ja, jag kan meditera med typ Mange Schmidt om de vill ligga och lyssna på någon Netflix liksom, så att det blir så här en rolig grej. Men så svårt för mig att ägna min tid på att sitta stilla och det börjar klia i hårbotten typ.
Jag håller med, men jag tänker också att så här, det finns ju gående meditation, det finns ju massa, så här, det är också den känslan att man då ska känna sig misslyckad. Ja. Alltså jag behöver vara i rörelse. Ja, det är inte tvintet att jag har liksom 23 000 steg per dag. Jag har alltid tänkt att så här, nej, men jag är en ganska så här chill och soft, ligger på soffan typ så här, men det är man ju inte liksom. Men hur som helst, liksom normalpsykologin är ju skitspännande, där man liksom ändå bemödar sig om att försöka se vad är normalt då. Mm. Liksom, det är klart att det finns en jävla massa avvikelser, men psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, och det måste ju liksom bottna i att man har ett så pass stort lidande att det utgör ett hinder för ens liv.
Med den här normalpsykologin, menar du att det är en så här bortglömt art, att det finns människor som faktiskt är mellanmjölk och vanlig, inte ens mellanmjölk, de anses inte ha några problem i livet, de känner sig ganska fulländade liksom.
Jag tror inte att man ens behöver känna att man är fulländad. Jag tror bara att man kanske inte ens har funderat över huruvida man har liksom, har jag någon psykisk grej? Är jag liksom, vad är det man säger när man är så här neurotypisk liksom? Alltså, man bara är det, man har aldrig haft några svårigheter, man har aldrig haft några bekymmer med det så kallat psykiska liksom, det mentala tillståndet. Men ja, normala människor verkar finnas. Det är slutsatsen.
Tack. Jag drar.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, men så här då. Jag satt och lyssnade när jag körde mina grabbar här. Det är ju pendeltågskaos och snökaos och det liksom. Så jag har helt plötsligt börjat köra då på morgonen igen, vilket var ett bra tag sedan jag gjorde. Eftersom Igor har EPA nu för tiden. Men, och då lyssnar vi alltid. Det är gulligt tycker jag att de då vill att vi ska lyssna på Mix Megapol. Mm-hmm. För det gjorde vi liksom när de var små. Och det är på något sätt när jag kör dem på morgonen så ska vi lyssna på det. Gry är ju där som en trogen vän, har ju varit liksom i hela deras liv. Och sen, men de saknar ju väldigt mycket Anders Timell. Han fick ju inte vara med där efter MeToo. Men Gry är kvar och deras stående inslag, Dagens Dilemma. Och Dagens Dilemma då, den här morgonen bestod av att det var en tjej som var bjuden på sin brorsas bröllop. Brorsan och hans fru var veganer. Så de ville ha ett liksom veganskt bröllop. De hade någon meny då som bestod av liksom, det var lite jordnötter och det var lite allt möjligt i det där. Som den här syrran då inte tålde.
Mm-hmm.
Så hon hade då pratat med sin brorsa, alltså så här,
visste liksom inte han.
Nej, men
då
liksom
det var lite nöt och typ halvdog.
Ja, men det var lite oklart hur det här liksom gick till, men dilemmat var liksom är det jag eller min brorsa som är ett dickhead typ, för att hon hade då hon hade ombetts att ta med sig egen mat för att det blev besvärande att fixa specialkost liksom till henne.
Egen mat på bröllop.
Ja, men det här verkar, det här, bara där känns ju liksom som lite påhittat.
Och liten ostbit. Mm.
Men då hade hon tagit med sig mat som var liksom allt annat än vad en vegansk meny då förespråkar. Det vill säga liksom en riktig jävla kött låda i stort sett. Det som hon hade så här, ja, men på något sätt då börjat inmundiga under bröllopskvällen eller middagen. Och efter det här bröllopet så var det då väldigt dålig stämning med brorsan. Alltså brorsan och brorsans fru, svägerskan då, var så jävla besvikna och tyckte att det här var ett etikettsbrott. Det här är helt sinnessjukt. Hur fan kan du liksom komma på vårt veganska bröllop och ha med dig liksom allt som vi inte tycker är nice, liksom, det vill säga kött. Det här är inte klokt, typ. Och hon som skrev in till dilemmat, det var ju hon som själv hade haft köttet. Och ville då ha medhåll, var det så uppenbart att så här, visst är min brorsa en ond jävel som liksom blev så här galen.
Jag hade bara i och för sig den där lövbiffsklänningen som jag ärvt av Lady Gaga.
Ja, men det var liksom
horn på huvudet. Ja.
Och då ska hela Mix Megapol-gänget då uttala sig. Vem har haft rätt och vem har haft fel här? Och alla är så jävla rörande överens om, ja, vad fan, det är brorsans fel. Bjuder man in på bröllop, då ser man till att alla gäster har någonting att äta. Om man bjuder på middag, då bjuder man fan på middag. Då håller man inte på och liksom ber folk ta med sig. Det kan jag för sig hålla med om.
Det är så svårt att veta, så här, var det mitt ute i skogen? Hade de en budget på 35 kronor? Alltså det är så mycket,
ja,
att
jag
spela
menar
in
det.
Om
det
man ska vara domare.
Ja, det är så mycket. Ja, jo, men alla var i alla fall rörande överens om domare här om att det var brorsan och hans fru som var idioter.
Och tillbaka till Erik Schrum.
Ja, tillbaka till liksom. Nej, men då tänker jag också så. Alltså jag bara kände att det här var en sån fattig jävla analys. Och att det kändes som att så här, är det ingen som tar hänsyn till dolda budskap? För jag kunde verkligen bara, när jag hörde om hela situationen så bara kände jag så här, men gud, jag fattar hur den här brorsan känner sig så jävla kränkt. För det är klart att det här är ett dolt budskap. Mm. Att hon gör sig löjlig över att brorsan och hans fru är veganer. Och därför ska då demonstrativt duka upp en stor köttmåltid. Det är klart att det är extremt otrevligt och det bara osar passiv aggressivitet, undertexter, dolda budskap, misslyckanden. Ja, alltså så här,
det var ingen som nämnde.
Ingen som nämnde det. Alla bara, nej, det var dålig stil av honom.
Tillbaka till storpjäsen. Det dolda budskap.
Men det är dolda budskapet. Men då funderar jag så jävla mycket på det att jag kanske också är då överkänslig. Jag kanske läser in dolda budskap i saker som inte egentligen har några liksom. Det kanske bara är mycket enklare än vad det man säger menar man. Och sen, alltså, förstår du, jag börjar ifrågasätta min egen
kognitiva förmåga.
Både kognitiv och emotionella förmåga. Jag bara, det kanske är jag som läser in så här konfliktpunkter och alltså så här, att jag är rätt skadad av att ha levt också med väldigt mycket dolda budskap i min ursprungsfamilj. Mm. Det är liksom lite det som, det är ju liksom en del av en dysfunktionell familj. Mm. Så det bara sprutar om det, och jag känner ju verkligen igen mig i det. Och att så här, det här är, alltså att man aldrig säger rakt ut, man liksom går omvägar, man tar inte kritik med den personen det berör, utan man så här tassar på tå, tar det liksom i
med
tredje person. Händer det verkligen?
Var pappa full igår?
Ja, eller fast nu är det ingen som säger något. Och nu, igår var mamma jätteledsen, men idag är hon glad. Alltså så här, en verklighet som svajar på något sätt och så. Så att för mig är det ju bara så här, jag försöker typ dechiffrera och läsa in dolda budskap överallt, fast det kanske inte ens finns några dolda budskap. Det kanske bara var en syrra som var sugen på lite kött och inte tänkte på att man eventuellt kunde göra någon sårad. Förstår du?
Nu kommer jag säga det som du alltid säger till mig, eller vi säger till varandra. Ni får ursäkta, men det här är ett uttryck som vi kanske koketerar lite med det. Lust att du tar upp det. För att jag...
Jag tänkte på exakt samma sak.
Nej, men jag i vår utbildning, inte just nu, men lite tidigare, så handlade det ju om olika anknytningsmodeller. Modeller. Och sen så hamnade jag i anknytningsmodeller angående hur man är i relationer. Och just det där att man faller i samma mönster och man... som du säger, men man läser in grejer som inte är. Det har jag ju också gjort, särskilt i min förra relation. Alltså.
Mm.
Och så var det en tjej som sa till mig, jag njuter aldrig riktigt. Jag har aldrig njutit i min relation. Vi kanske är utomlands och barnen har det så bra. Och min man sitter upp och dricker en öl. Och jag är ensam ner på stranden och liksom bara har det göttigt. Och, så här. Och ändå så kan jag inte tänka så här... men nu kanske han är där uppe och tänker att jag borde göra något annat. Nu kanske de... Alltså hela tiden så här, det jag är inte tillräckligt.
Mm.
Jag kan inte bara sitta här och njuta av livet, utan det måste, så här, jag måste prestera för att få den här kognitiva liksom, igenkänningen. Så här, man får se någons ögon, så här, nu har du gjort rätt. Nu har du varit snäll, nu är du hjälten, vad det nu handlar om vi ska prata om sånt. Och då... gick in på det där med osäker anknytning, att det handlar mycket om det, att man vet ju aldrig riktigt eftersom det inte varit uttalat. Mm. Så att istället då förekommer man.
Mm.
Lite som att vi har pratat om att man så här, hela tiden dörren öppen lite på glänt, för att man tänker så här, måste jag vara beredd om någonting händer? Måste jag vara beredd att köpa någon ny lägenhet eller liksom ha ett sommarhus? Att man hela tiden är beredd på att en katastrof ska ske.
Mm.
Det tänkte jag att det kan ha väldigt mycket med det att göra.
Ja, verkligen. Ja. Att man här, hela tiden har en katastrofberedskap och har ett väldigt katastroftänk generellt.
Ja, och man tänker att det är så här, gud vad negativt, stackars min, stackars så, att jag ska behöva ha det så här. Men när man stänger igen några dörrar och inte har dem på glänt hela tiden, jag blir väldigt stressad av det.
Mm.
Och liksom, det var som någon sa att, men gud, du har ju inte varit riktigt glad sen du sålde Gotland.
Mm.
Och så tänker jag så här, nej, stackars mig, hur kunde jag gå med på det där då? Jag skulle aldrig gjort det, jag älskar det huset hela mitt liv. Och sen börjar jag tänka nu för The Holistic Psychology, som hela tiden återkommer till så här, vad är vad? Varför är du så ledsen för att du ska separera från den här personen? Eller varför? Alltså, vad är den där triggerkänslan? Jag får inte vara med längre, jag blir ensam. Och vad är verklighet?
Mm.
Man intalar sig någonting i stundens känsla. Så här, jag hade alltid velat ta tillbaka det, jag älskar det där huset. Och så säger min äldsta son att vi ska köpa tillbaka det där sen. Jag säger, ja, för ska vi inte ha någonting som är lite mer... Alltså, då, är liksom, då har jag kanske sett klart lite.
Mm.
Och insett att det handlade... om ett behov just då och en plats. Så är det ju inte alls alltid. Men att säga att man gör saker som man inte riktigt är mogen för.
Mm.
Det måste liksom, det måste landa i en på något sätt. Och jag vet inte. Det med katastroftankar, jag hade mycket, liksom, jag hade det mycket mer förut. Så här, jag tillräckligt så jag så. Gud, nu verkar han vara olycklig. Och varför är det så konstiga energier och stämningar? Och så, här. Och så tänkte jag, gud, tänk om det mest var i mig.
Mm. Det
har förändrat hela min världsbild. Och jag tittar på bilder från när barnen var små. När jag var så här, här var det riktigt. Det är tjumigt liksom här. Gud, jag kommer ihåg vilken ångest det var för alla. Och de bråkar hit och dit. Så på varenda bild alla så här, pff, står och bakar bullar och skitglada. Jag var så här, men gud, det här kanske mest handlade om mig. Hur ska man veta? Det är ju svårt. Och den nya psykologin vill ju göra gällande också att det är det som Freud sa, att så här, man växer upp och sen så sitter det här kvar, barndomen kan gå aldrig att förändra. Och det är det man har i sig. Kanske inte är riktigt så. Vi skapar nya bilder av livet för att man ska orka också. Att så mycket av det som man varit med om är en ny version. Det är som att man lever i en film hela tiden. Man klipper om lite, man ändrar om.
Ja, för jag och min brorsa sa det, vi har ju varit i Helsinki sen vi såg
det. Just det, han var med.
Tog en liten kryss.
Så otippat att han följde med på det, förlåt.
Ja, faktiskt. Av många olika skäl. Ja. Men det var...
Kanske vi träffade en finska.
Det gjorde han inte. Ingen av oss träffade någon. Men där fick jag också, det var ju lite, jag är ju rädd för havet. Jag har inte utsatt mig själv för hav och liksom båteri och sådär. Det är inte ofta heller man åker på kryss och så.
Nej. Men det,
jag har ändå känt det så här, för att det är, apropå att så här, barndomsminnen, vad minns man egentligen? Och är det verkligen vad som egentligen hände? Och min brorsa sa någonting, för han har ju läst jättemycket antropologi och psykologi. Han är ju webbdesigner och har ju liksom en gedigen som beteendevetenskapsutbildning i bagaget. Han har läst mycket så antropologi och sånt spännande. Men då sa han någonting om det här med minnen. Så han hade också läst någonting om att liksom egentligen så varje gång man återberättar ett minne så förändras ju minnet. Och så är det ju verkligen. Alltså det räcker ju med att man återberättar och har en felaktig detalj. Så fort man har satt ord på det så har man ju lite grann skapat en ny bild av vad det var egentligen som hände. Det är därför när man förhör vittnen och sådär så är det ju skitviktigt att återgå till det första förhöret. För varje gång man rapar om det så blir det liksom en annan version. Och vi minns ju saker liksom helt olika, vissa saker. Och sen vissa grejer minns vi väldigt synkront. Och jag undrar, så här, är det för att vi har suttit då tillsammans och minns det här? Förstår du? Att vi redan har dragit det här så många gånger så att vi har en gemensam historia. Eller är, och vi ritade upp vår barndomslägenhet där vi bodde, när vi bodde i Orminge centrum. Men det här var för några år sedan. Det var när mamma fortfarande levde, så har vi så här, vi ritar upp den. Och då ritade vi upp lägenheten helt olika.
Nej.
Jo, och det var liksom spegelvänt. Jag hade gjort en helt spegelvänd version. Rumsfördelningen var ungefär lika. Men sen började jag komma på att så här, men jag tror att jag minns det för att jag har sett bilder på lägenheten mer än att jag faktiskt mindes lägenheten.
För det var väl inget mention, så det var väl inte så här, gud, det var 16 rum.
Nej, det var ju en trea. Ja, det var liksom en liten så här sockerbitstrea i Orminge centrum. Nej, men liksom... Nej, men väldigt, väldigt spännande. Men hur som har vi så var vi på kryss och det var liksom, det var råhärligt. Vi hade jättemysigt. För det var också några av våra så här barndomsminnen. Våran pappa, det var ju så knäppt när vi var små att han gillade att göra riktigt såna Svenne Banejnes saker. Åka på kryss.
Jag säger det, Uffe Fräka. Han vill ha räkor och vitt vin.
Räkor och vitt vin. Ja, men då, han var ju på kryssmas några gånger. Och vi minns ju det som att det var liksom det roligaste vi gjorde. Och badade i det där bollhavet. Och därför har jag velat göra det med mina ungar. Att så här, jag måste åka på en jävla kryssningsbåt. Och jag tyckte det var så kul när jag var liten. Du vet, dra enarmar bandit. Käka en sån här slafsbuffé med bara hur mycket så här efterrätter som helst. Och hoppa i bollhavet. Och eventuellt bada lite. I något sunkigt spa. Och vi gjorde det på Siljas serenad. Det var faktiskt 0% sunkigt, om jag ska säga. För vi uppehöll ju oss då inte på barer och det här diskoteket så här, där det snuskiga händer. Utan det var faktiskt otippat mysigt.
Var det?
Det enda som var omysigt för min räkning, det var ju att det blåste helvetet. Alltså det blåste ju storm på vägen över. Men den här båten är ju så stor så att det kändes ju knappt. Men vi fick åksjuketabletter och jag snetände på den här åksjuketabletten.
Nu räcker det! Vem är chefen här? Vem är chefen?
Ja, men jag tar liksom, det är ju någon typ av antihistamin i åksjuketabletter, har jag förstått i efterhand. Men jag vaknar liksom på natten med så här galopperande ångest. Du vet, hjärtklappning och bara... Och bara ligger och har så här... extrema katastroftankar. Och jag bara, fan vad konstigt, för att åksjuketabletter brukar man ju faktiskt bli lite så här dåsig, ja, och sömnig av.
Det tar väl bort ångest?
Men jag var tvungen att börja googla liksom den här finska sorten av åksjuketabletter. Och då står det tydligen liksom biverkningar, så här oro och ångest. Jag bara, nej men vad kul. Så att så här, hela min natt på Silja Serenad i storm, då fick jag liksom biverkningen ångest och oro. Jag var 0% åksjuk, men jag hade biverkningar. Så jävla tråkigt alltså.
Okej, då är det också några små spaningar.
Ja, vad har du för spaning?
Dels så har jag fått lite second thoughts. Jonathan Unge har skrivit två krönikor i Aftonbladet där han har skrivit så här, har svenska kvinnor gått på myten om sig själva så här, sträck på er typ, vad har ni ens för frisyrer så här? Ni kan inte DJ liksom. Apropå den senaste debatten liksom. Debatten om att svenska män är så jävla dåliga på att ta initiativ och liksom, ja, men inte kan dejta längre eller,
ja, men det är en massa kvinnliga krönikörer som har liksom hånat svenska mäns oförmåga att dejta och vara liksom italienskt härliga typ.
Ja. Och Cecilia Hagens, hans kära mor då, krönikör och journalist på Expressen, hade sagt honom, varje kvinna skulle få tillbringa 2 veckor med en italienare i sitt liv. Och jag bara säger, nej, det är den sista rasen. Jag bara säger, jag har provat henne, det kan inte vara någon bra. Men så började jag liksom tänka på det där att de som ska dejta mig då, de snubbarna, det är så här, ah, nej men gud, jag hatar liksom blind dates. Okej, men nej, jag kan inte träffa någon. Nej, då får du komma hem till mig. Sen får du gå när vi har legat. Alltså, så jag är ju liksom den sämsta karn då i någon situationstecken som man någonsin skulle kunna dejta.
Du vill inte bjuda på något. Jag tycker att ligga och sen gå.
Ja, men och lite så här, inte liksom, nej men jag, nej, det spelar ingen roll. Men jag, på det sättet kan jag vara grabbig fram till det börjar betyda något.
Ja, nej, vad händer då?
Nej, men då blir det liksom, det är så här, verkligen antingen eller på något sätt. Men det jag säger är att man har gått på myten om sig själva. Dels så handlar det om att liksom svenska tjejer tror att de är så jävla på gång hela tiden och fixar och trixar. Men vet du vilka vi fixar och trixar för?
Mm.
Våra tjejkompisar.
Ja.
Ja. Så att jag blev lite så här, okej, man sitter här på sina höga hästar och hakar på Erich Fromm. Liksom, ja, men nu är man ju så här, men snubbar, de är så och så, de är situativlösa, oromantiska och de är äckliga. Blablabla. Men så skulle jag så här, sätta mig in själv i samma fack och vända på steken, så blev det lite så här... Ja, nej, jag håller med dig. Det kanske inte var som i fjärran land med stora frisyrer och kamma håret. Det var någon amerikan som var här. Han var så här, gud vad svenska tjejer så här, borstar de aldrig håret eller? Jag tänker så här, att det kanske är så att alla har slutat anstränga sig.
Ja, lite spaning. Det är lite spaning.
Mm.
Ja, men jag tänker också så här, apropå dejtingkulturen, för jag begriper mig ju liksom inte riktigt på de där krönikorna. Det är väl kanske... Ja, men ett resultat av att jag har varit ihop med någon i 17 år. Så jag har ju liksom,
du är avstängd.
Jag är avstängd. Och jag är liksom helt bortkopplad från detta dejtande. Mm. Och det verkar ju vara liksom en helt... Nu känns det som att jag är liksom en pensionär typ, som uttalar mig om ungdomen. Men du fattar att det är, så här, det är ett nytt sätt att förhålla sig.
Mm.
Och bara liksom... När jag, så att säga, jag har aldrig dejtat någon. Alltså jag har aldrig varit på en dejt. Och
ja,
jag tycker att formen är plågsam.
Nej, jag med.
Alltså du ska gå på någon typ av audition, liksom visa upp både ditt utseende, ställa relevanta frågor och att folk också säger så här, nej men jag har börjat dejta och vara nykter. Så att man liksom tar en fika istället för ett glas vin. Man bara... Men ursäkta, vad är det? En anställningsintervju? Mm. Är det det vi ska göra?
Liksom, speed date, Ann och Sanna.
Alltså gud vad hemskt.
Nej, vad jag var på någon lunch igår och så var en ung tjej. Hon bara, ja men det är med det där. Jag bara så här, vad var det med? Ja med Tinder. Jag bara så här, ja. Ja men du vet, alltså, hon bara så här, massa problematik och hiten och diten. Men så tänker jag så här, å andra sidan, så som du ligger på kärleksförhållande. Man träffar någon en kväll och sen är man ihop och blir med barn.
Mm.
Tycker det har varit så himla mycket bättre, ja.
Nej, jag har aldrig sagt att det är bättre. Jag har bara sagt att jag är så helt oförmögen att tänka mig in i situationen att jag ska göra annorlunda.
Ja, vi vill inte att alltså, någon ska granska oss ju.
Nej, jag vill
ta
inte att någon ska...
Ta grisen i säcken eller dra.
Ja, precis. Jag tycker det är otroligt obehagligt.
Ja.
Vad nervös man ska vara. Att någon ska liksom bara gå så här skärskådan och titta så här, duger det här åt mig? Som att man är någon typ av vara.
Snygg narcissist är du. Snygg narcissist. Ja, jag alla ADHD, alla skulle
från scratch. Ja. Det är det jag kräver
det
bara.
Om det, att det är så här, ja, men det, liksom, det kanske är both ways.
Ja.
Ja, eller så, varför skulle inte varenda liksom, man inte vilja ha en härlig, snygg danska som går omkring och bara är råhet och går omkring med en early hand. Det är bara så här, fluffig med tjockt hår. Varför ska hela tiden vara att vi kvinnor ska, varför ska vi liksom hela tiden få skära ut den lilla oxfilébiten så här, om vi nu vill gå vidare och ha någon jämlikhet, då måste vi också bjucka på att männen får tycka till lite, att vi kanske är sjaviga. Så jag började direkt säga i morse, du vet, jag måste ha mascara och foundation.
Jag måste fanna håret. Jag måste liksom,
ja, du vet inte vad som händer. Men ja.
Mm. Ja men du, vi har ju fått en del reaktioner på förra veckans podd. Lite DMs och sådär. Och såhär, dels många av er som tyckte att podden var bra. Tack för det, det är alltid roligt att få beröm. Det gillar vi som narcissister. Och sen så fick vi också några kvinnor som var såhär, men snälla, ni måste ta upp det här med utmattningssyndrom och liksom klimakteriet, att det är så många som blir feldiagnostiserade. Och det håller jag helt med om, att såhär, jag tyckte ändå att det framgick lite grann att vi tycker att utmattningsdepression eller syndrom, då, den diagnosen är liksom som någon slags lite så slaskdiagnos. Att man inte riktigt bemödar sig om att ta reda på att det liksom finns så många olika ben och källor till att man hamnar i det här tillståndet. Där man är liksom kroniskt hjärntrött och har massor med symptom som sammanfattningsvis kallas det för utmattningssyndrom, och att klimakteriet och alltså hormonella obalanser verkligen kan leda till det. Och flera av er har skrivit in och sagt att ni har liksom fått era liv förstörda för att ni har fått den här diagnosen på oriktiga grunder, och när ni istället bara hade kunnat få hormonbehandling direkt och mått toppen.
Mm.
Ja, jätteviktigt tror jag, som apropå det vi pratade om förra veckan också, det egna ansvaret, att man faktiskt någonstans kräver liksom en gedigen fysisk undersökning, alltså att man får en gedigen hälsoundersökning med alla typer av provtagningar som kan tänkas behövas, inklusive för hormonella obalanser.
Jag tror så många relationer går i stöpet och bägge håll. Män hamnar också klimakteriet. Det pratas det ju väldigt lite om. Alltså inte på samma sätt som vi.
Nej,
men ändå
man,
ja.
Gud, att man jag förlorar.
Jag
plockar
så går ner och helt plötsligt känner man sig inte som att man vill liksom gå ut på stan och skrika kuken. Alltså det kanske...
Nej, men när testosteronet går ner så kan ju det följas av liksom depressiva...
Såklart. Ja. Man känner sig så liksom som en erövra världen 100 gånger om. Och sen så är plötsligt så minskar den där känslan. Det är klart att det är jätte... Det är jobbigt.
Det är ju någon typ av identitetskris som uppstår. Och,
kolla men, runt
vi,
mig
det vi försnackade om här, det var ju liksom att så här, jag är 44 och liksom, de flesta av mina vänner befinner sig i samma åldersspann. Mm. Och alla, skulle jag säga, har mer eller mindre liksom massiva 40-årskriser.
Ja, runt mig också.
Ja. Det är liksom, det är
separationer, jag är late bloomer,
det är
så jag hakar på.
Ja, men du är late bloomer, så du liksom lever lite efter. Ja. Nej, men det tror jag fördröjs också av att du fick barn liksom.
Såklart.
Ja, så att det är liksom, det händer så jävla mycket. På ett sätt kan jag tycka att det är så här, det är såklart både ansträngande och så här lite sorgligt att se, för det är massor med människor som man har älskat och känt så här, det här är en konstant i mitt liv. Det här är ett liksom, så bara nej, det var det inte alls det. Alltså du vet nästan
som att man fastnar.
Kan sörja nästan som ens föräldrars skilsmässa när det liksom är en bästis som separerar och man tycker om liksom deras man jättemycket också.
Ja, jag vet.
Nej, men det är helt bizarrt. Jag trodde liksom att 40-årskris var
hittepå.
Nej, men det var hittepå.
I jämförelse med 30-årskrisen som faktiskt var ett hittepå.
Ja, det var ett hittepå. Ja, vem, vad har man en kris sen när man är 30?
Hur glad som
nej,
helst.
Men liksom nej.
Nej.
Men 40-årskris, ja. Mm. För det är någonting, det är liksom en ny ålder där vi alla ska inträda. Det är hormonella förändringar. Folk börjar också åldras och få ålderskrämpor. Mm. Det är liksom det som är sjukt också att inse. Mm.
Man är inte heller liksom lika driven av det som vi ska kalla liksom det djuriska, tycker jag.
Nej.
Man är inte så här, gud, jag ska ha ett barn till. Och varför ska vi inte, vi har inte legat på flera veckor. Det är så mycket som liksom man ifrågasätter. Helt plötsligt ser man kanske så här, partner över sin sida. Gud, nu när barnen börjar bli lite större, så här, vi har inte liksom snackat med varandra på flera år. Han har inte ställt upp för mig eller vice versa. Det är så mycket som liksom...
Det är liksom ingen dramatik heller.
Nej, och det är så mycket som står på spel, tycker jag. Det är så här, vid 30 liksom, ja, men då kan man ju alltid träffa någon ny och hit och dit. Och det är liksom livet, det, är så här, det går alltid att reparera.
Mm.
Vid 40 plus börjar det bli lite så här, maybe half is gone, typ. Mm. Så att jag ser också runt omkring mig, och det är ju nästan bara kvinnorna. Och det som du säger med det hormonella, vad är vad? Och jag ska faktiskt göra en liten artikelserie om det där,
mm-hmm,
här på Aller. Vi har bara pratat om det liksom initialt, men just det här, vad är ADHD, vad är hormoner, vad är liksom, vad är PMS?
Utmattning, ja.
Nej, och vad är det är ändå så här, det är ganska signifikant att så här, 4 av 5 som sjukskrivs för utmattningssyndrom är kvinnor plus 40.
Mm.
Det kan ju inte vara så här, oj, av en händelse bara för att alla de här kvinnorna gör karriär och har små barn. Mm. Det, liksom, det vägrar jag tro.
Mm.
Och våran kompis Katarina Wilk, nej, men hon har ju skrivit en bok om det här, 2 böcker. Och hon har ju faktiskt forskat mycket kring det här. Hon säger att alltså, det händer så mycket i kvinnors hjärnor när hormonbalansen förändras.
Mm.
Vilket kan, ja, det kan ju ske väldigt mycket, men bland annat depression, man blir orkeslös, håglös.
Hjärntrött, konstruktionssvårigheter.
Ja, just det som jag har tjejkompisar som hamnat i klimakteriet som bara säger så, nej, men jag vet inte vad jag ska göra på jobbet längre.
Mm.
Jag går dit och känner så här, nej, men jag vet fan inte ens, jag har gjort det i 20 år, men jag har ingen aning om vad jag håller på med.
Mm.
Och då känner jag igen så här, men gode gud, varför kan inte det här bara liksom prioriteras? Och jag tycker också att det pratades så lite om det i förrgår när det var 8 mars, internationella kvinnodagen. Så jag säger, vad vill du prata om på, är det lönerna? Jag vill säga, nej, det, varför är inte det superprioriterat? Varför kvinnor plus 40 mår så jävla dåligt i det här landet?
Mm.
Det är supersörligt, och särskilt då när många av oss har ju små barn när vi är 40-årsåldern. Mm. Och hur det påverkar dem, och männen förstår ingenting. Det här borde ju vara liksom den största heta potatisen all time just nu. Du förstår ju vad det kostar samhället, och i förlängningen också, säg, för barnen och familjer. Jag tror att det är därför det är en sån skilsmässoboom också, att kvinnor över 40 vill skilja sig från sina män. De är så här, nej, men jag mår så askast.
Mm.
Jag måste hitta en syndabock. Jag menar inte att de är en del av det, men kanske inte hela orsaken. Liksom.
Nej, men jag tror ju på liksom det mångfacetterade. Att liksom så här, man ska heller inte... Alltså så här, var och en blir ju saliga på sin modell och sin metod. Så det är klart att Katarina Wilk och kvinnor som är inne på att läsa och fortbilda om hormonell obalans vill liksom förklara all utmattning med det här tillståndet som är så kraftigt underdiagnostiserat. Men jag som då jobbar med medberoende kan ju också se att så här, men gud, det är så många som har utmattningssyndrom. Vi har också fått väldigt många av er som har skrivit och just så här, ja, det hade absolut ingenting med mitt arbete att göra.
Nej.
Utan det var min havererade familjesituation med min man som precis hade åkt in i finkan. Alltså, så här, riktigt kraftiga dysfunktionella familjesystem skapar utmattning, ja. Punkt. Ja, även tack. Eget beroende skapar utmattning.
Mm.
Det var också en annan kvinna som skrev till oss och berättade om att hon hade ett kokainmissbruk och fick också utmattningssyndrom liksom, när hon egentligen hade kanske behövt ta hjälp med sitt missbruk. Så otroligt spännande. Så det här var ju verkligen ett ämne som drog igång er lyssnare. Och vi kommer säkert återkomma till det. Ja, för att nu, jag satt också och läste som ett block i vår utbildning, så läser jag om personlighetsstörningar just nu. Och om så läste jag en stor, vad ska man säga, en stor artikel, en vetenskaplig artikel som liksom har kartlagt den psykiska ohälsan i hela landet. Depression och utmattningssyndrom är liksom den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor, som du säger, över 40. Och det är ju så jävla sorgligt att det är en sån, underdiagnostiserad grupp och har alltid varit. Typ som att vi bara normaliserat att säga kvinnor över 40 kommer alltid må piss.
Och jag har försökt liksom hitta avhandlingar, hittat några på det här DIVA som man kan gå in. Det är skrattretande hur lite forskning det finns. Alltså jag måste säga uttrycket skrattretande nu, typ Magnus Härenstams, men
jävligt Magnus Härenstams. Men du får använda det. Jag gillar det ändå. Man saknar honom.
Ja, jag är en ordvitsare idag. Hur det kanske för att vi ska åka till Göteborg.
Du förbereder dig.
Nej, men fortsätt att liksom tycka till om det här. Och DM gärna mig också. Jag ska börja reda lite det här. Jag tycker också att det är så spännande med, vi pratade om det också förra gången, med ADHD, att säga. Ja, men kvinnor, så här, grupper börjar så här, taking advantages, så här, gud vad skönt, du säger att jag hade ADHD, då kan inte jag jobba hit dit. Det har ju varit förbehållet män, jag tycker väldigt många män som är så här, men det är min ADHD, det beror på min ADHD, det kan inte jag för min ADHD. Och som vi har pratat, så träffar de någon och så blir de kära, så bara, ja, du kunde gå upp 7 på morgonen, du kunde liksom det hela jättebra. Tiden. Människans vilja till att göra någonting är också väldigt stark liksom.
Mm.
Ja, nu måste vi faktiskt sluta, vare sig vi vill inte, för vi måste preppa lite inför vår Göteborgshelg. Du och jag, Anita, ska ju på det nyöppnade hotellet.
Ja, Jazzis.
Jazzis. Och jag tänkte, jag vet inte om jag kommer checka ut på 2 dagar.
Nej.
Men jag har bokat liksom middag bara där, båda kvällarna. Och sen så har de ju spa, tänkte vi skulle unna oss någon liten ryggluring där. Jag har liksom inget behov, jag kan checka in och checka ut.
Jag kan lägga mig i sängen och sen ligga där resten av helgen. Men det här ska bli så mysigt. Så det här är helt rätt att göra såna här grejer. Det måste jag ändå säga, att det är jag stolt över oss, att vi har liksom planerat in den här helgen på något sätt mitt i det mörkaste, slaskigaste snö och vädret här. Så ska vi få njuta och ha det mysigt.
Och vi tar tåg.
Det ska vi. Med MTR Express.
Det ska vi. Och Fråga Freud kommer nästa onsdag. Vi gör en liten Fråga Freud i Göteborg, va?
Ja, det gör vi.
Vi har fått en fråga från Nisse Edvall.
Oh, ändå
han ligger,
kul.
Ja, han ligger i skilsmässa och undrar hur han ska klara sig bäst. Och ja, hur det ska gå till helt enkelt, på bästa sätt.
Spännande. Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.